السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. كتاب التوحيد، اليوم نتفرام تيل كابيتل 35. بداكم إن شاء الله تعالى أم تولموت الصبر. Författaren, rahimahullah, säger: Bab min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Kapitel, att ha tålamod med det som Allah har förutbestämt, hör till tron på Allah. Ja. Från iman, tron på Allah, är att tro på al-qadr, det förutbestämda. Och det som författaren mera kommer att gå in på är tron på de motgångar som drabbar en. Vilket är ödet, en del av ödet. Att tro på detta och att acceptera detta. Och att inte ifrågasätta eller bli arg på Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner författaren att från iman är att tro på ödet. As-sabr min al-iman. Sabr är en del av våran tro. Och vi känner ju till att iman består av tro, tal och handling. Man tror med hjärtat, man uttalar sin tro och man handlar ut med sin tro. Och denna iman har mer än 60 grenar, mellan 60 till 70 grenar, som det nämndes i hadith muslim. Att al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una shu'ba. Mellan 60 till 70 grenar. Den bästa av iman är vad för någonting?
La ilaha illallah.
Och den lägsta iman är att ta bort någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Så här finner vi att iman är mellan 60 till 70 grenar ungefär. Egenskaper som man måste ha. La ilaha illallah, salah, zakat, bir al-walidain, hajj, ramadan och så vidare. Och sabr är en av dessa grenar. Sabr är en del av iman. Och sabr är någonting väldigt mäktigt. Profeten Muhammad a.s. beskrev och sa att tålamod är hälften av iman. Och Ibn Taymiyyah nämner att en person kan inte uppfylla sin dyrkan utan tålamod. Och vi kommer komma tillbaka till varför senare. I Fathul Majid så nämner författaren rahimahullah att Imam Ahmed säger att tålamod, sabr, har nämnts mer än 90 gånger i Koranen. Vilket tyder på hur viktigt det är att Allah subhanahu wa ta'ala repeterar sabr 90 eller mer än 90 gånger i Koranen. Och han nämner också den autentiska hadithen där profeten Muhammad a.s. säger وَالصَّبْرُ الدِّيَا. Och tålamod är ett starkt skinande ljus, ett sken. وَالصَّبْرُ الدِّيَا. Tålamod är någonting starkt skinande, någonting som lyser upp. Och tålamod är ett ljus i det här livet. Och utan det här ljuset kommer du inte finna din väg och du kommer inte att nå ditt mål. Och han nämner också hadithen som finns i Bukhari och i Muslim där profeten Muhammad a.s. sa: Ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa min as-sabr. Ingen har fått en gåva som är bättre och större än tålamod. Ingen har fått en större och bättre gåva än tålamod. Så tålamod är någonting som vi får från Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah också säger i Koranen: وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. I slutet på surat An-Nahl. Och var tålmodig, för ditt tålamod är endast från Allah. In Allah Azza wa Jal är den som gör oss tålmodiga. Men när man kämpar i att få tålamod, så får man också tålamod. Som profeten sa: وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يَصَبِّرْهُ اللَّهِ. Att den som typ tvingar sig och kämpar med att ha tålamod, kommer Allah att ge tålamod. Det är också en kamp, men i slutändan är tålamod en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också här i Fathul Majid från Umar radiallahu anhu att han sa: "Wajadna khayra 'ayshina bis-sabr." Vi fann det lyckligaste livet med tålamod. De lyckligaste dagarna i livet, det var när vi hade tålamod. Och han nämner också från Ali radiallahu anhu att han sa: "Inna sabra min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad." Att sabr i förhållningssätt, eller sabr med iman, är som huvudet på kroppen. Den har samma, en lika stor funktion, lika viktig. Med huvudet på kroppen vet vi att alla inte klaras utan. Man skulle dö utan ett huvud. Och samma sak är det med sabr och iman. Och så sa han höjde rösten och sa: "Innahu la iman liman la sabra la." Sannoliken, den som inte har något tålamod har ingen iman. De är relaterade. Och han nämner också här att vi måste känna till att tålamod är tre stycken kategorier. Det finns tre stycken kategorier av tålamod. Och vi har nämnt dem flera gånger, men det är alltid värt att upprepa kunskapen. Tålamod i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och tålamod i att hålla sig borta från de saker Allah har förbjudit. Och tålamod i att acceptera ödet eller motgångarna. Det här är de tre kategorierna av tålamod. Tålamod i att göra det Allah har påbjudit. Och tålamod i att hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Och tålamod i att acceptera livets motgångar. Och det var detta jag indikerade på när jag talade om Ibn Taymiyyah. Där han nämner att vi är i det här livet som en prövning för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och dyrkan går ut på vad? Påbud och förbud. Det är ibadah. Allah säger salat, gör salat vi ber. Allah säger fasta, vi fasta. Allah säger gör inte det som är haram, vi låter bli. Det är också ibadah. Så ibadah är iman, som Sa'di nämner, iman, amal, och att hålla sig borta från det som är haram. Och tålamod går tillbaka till alla dessa tre. Du kan inte gärna vara fast och konstant i att dyrka Allah och göra det Allah har beordrat utan sabr. Hur skulle du kunna be fem gånger om dagen utan sabr? Hur skulle du kunna fasta i Ramadan, mashallah, 18 timmar här på sommaren utan sabr? Sabr att inte äta och dricka och så vidare. Och så vidare. Yani, ibadah, dyrkan, kräver tålamod. Annars kommer man ge upp. Hålla sig borta från haram kräver också tålamod. Det handlar inte om att låta bli det som är haram en gång eller två gånger. Det handlar om att låta bli och lämna det hela livet. Dag in och dag ut. Att aldrig göra det som är haram. Det kräver också sabr. Mujahada. En strävan. Och sabr i att acceptera livets motgångar och öde. En fråga som Ulema nämner. Vilken eller vilket tålamod är bäst? Tålamodet i att göra sina plikter och hålla sig borta från haram, eller tålamodet i att acceptera livets motgångar? Vilken sabr är bäst? Vad säger ni? Förstår ni frågan? Vilken? Nej, det beror inte på. Finns ett svar.
Ta frågan igen.
Vilket tålamod är bäst? Tålamod i att göra sina plikter och hålla sig borta från haram, eller tålamod i att acceptera livets svårigheter och motgångar? Vad säger ni?
Svårigheter.
Nej. Det var också det svaret som systrarna gav först, men det är fel svar. Rätta svaret är tålamod i att göra sina plikter och hålla sig borta från det som är haram. Varför? För att livets motgångar, som sjukdom, du förlorar släkt, du förlorar pengar och sånt, är ingenting som du kan välja på. Utan det kommer motvilligt. Eller hur? Och du har inget annat val än att ha tålamod. Till skillnad från att lyda Allah och hålla sig borta från haram. Där har du hela tiden valet. Ska jag inte. Förstår du? Så när du kämpar med dig själv och väljer att göra det Allah vill, kallas, då är det tålamodet bättre. Inshallah. Och en fejda som också Sheikh Uthaymin nämner, att när en lärare frågar eleverna en fråga, gärna för att komma fram till ett svar eller få kunskap eller testa deras kunskaper, så är det okej att gissa. Att gissa faller inte in under att tala om Allah utan kunskap. Förstår ni? För att när ni gissar, ni ger inte ett svar att så här är det i islam, utan ni tror att det är så och chansar, och sen så rättar läraren ert svar. Så det är okej att göra så. Inshallah. Och det är också viktigt när man har tålamod, att man har tålamod för Allahs skull. Att man har uppriktighet i sin sabr. Som Allah säger, وَلِي رَبِّكَ فَصْبِرْ. Att vara tålmodig till din Herre. En tålamod är för Allahs skull. Ibland har man sabr kanske för världsliga saker. Men det bästa är att ha sabr för Allahs skull. Inshallah och ta'ala. Och författaren börjar med att nämna en vers från Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah ger hjärtat hos dem som tror på honom dess vägledning. Allah ger hjärtat hos dem som tror på honom dess vägledning. Och innan den här versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Att ingen motgång, ingen prövning drabbar er förutom med Allahs vilja. Så Allah nämner först motgångar och prövningar. Och sen säger Allah att Allah ger hjärtat hos dem som tror på honom dess vägledning. Och Alqama, en imam från Salaf, sa det här är en man som har drabbats av olycka. Och han vet att det kommer från Allah och accepterar och underkastar sig. Och det nämns här i Fathul Majid, i tafsir, att den här versen handlar om en man som drabbats av en motgång. Och han vet att den är biqadarillah. Det var ödet att den drabbade honom. Och han härdar och har tålamod i detta. Och förväntar sig belöning och underkastar sig ödet. Den här mannen är en person som Allah kommer att vägleda. Allah kommer vägleda hans hjärta. Och Allah kommer att ge honom, ersätta honom det han förlorade i dunya i nästa liv med någonting bättre. Så Allah kommer vägleda hans hjärta. Och han kommer att fylla hans hjärta med yaqin och sidq. Med övertygelse och uppriktighet. Och Sheikh Ibn Baz rahimahullah nämner också här liknande tafsir. Yani när den troende drabbas av en motgång, så vet han att det är från Allah, att det är ödet. Och han blir inte arg på Allah och ifrågasätter inte, utan han underkastar sig. Då är belöningen att Allah vägleder hans hjärta och ger honom frid i hjärtat och ger honom framgång till att göra goda gärningar. Så här nämns en belöning för tålamod och att acceptera ödet. Och här har vi, som vi också kommer komma tillbaka till, två situationer. Vi alla kommer att prövas och få motgångar. Du har två val. Att acceptera eller att bli arg och ifrågasätta. Accepterar du, alhamdulillah, du får belöning. Du accepterar det ödet. Eller så kan man bli arg och ifrågasätta. Och då får man ingen belöning och man får synd från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer nämna det här senare. Ja. Men det är också viktigt här att känna till att den troende vet att Allah subhanahu wa ta'ala är hakim, han är vis. Eller hur? Och al-hakim, den vise, gör ingenting som är fel. Han förtrycker ingen. Han gör ingen människa orätt. Och al-hikma är att sätta rätt sak på rätt plats. Så när Allah subhanahu wa ta'ala ger en människa en motgång. Du blir sjuk. Du förlorar egendom. Du drabbas av någon motgång i livet. Så vet den riktigt sanna muslimen att det här är någonting som Allah azza wa jalla har gjort med vishet. Och det kan hända att vi hatar någonting, men det är bättre för oss i slutändan. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Det kanske händer att ni hatar någonting, men det är bättre för er. Så muslimer vet att nah, det här är negativt, det här är kanske dåligt. Ingen av oss tycker om att bli sjuk eller att förlora sitt arbete eller sin ekonomi och så vidare. Men Allah alam, det är ibtila, det är prövning. Och som vi kommer att nämna, så kan belöningen vara så och så mycket större än det du har förlorat. Om du bara har tålamod. Sen nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ithnatani fi an-nas huma bihim kufr, at-ta'nu fi an-nasab wa an-niyahatu 'ala al-mayyit." Det finns två saker i människorna som är otro. Eller det finns två saker som folk gör som är otro. Att förtala släktträd och att jämra sig över den som har dött. Här nämnde profeten alaihissalam att vissa människor har dessa dåliga egenskaper. Och att dessa egenskaper är en form av kufr, otro. Och det betyder inte här att de har lämnat islam, att de är kuffar. Utan det här är en mindre form av otro som de lärda nämner. Det nämns i obestämd form. Och kufr, otro, precis som iman, har också förgreningar. Iman har mer än 60 eller 70 förgreningar. Kufr har också vissa förgreningar, egenskaper. Och här är två stycken av dem. Och precis som en person kan vara muslim och kanske ta bort någonting farligt från vägen, det gör inte honom till en superstark muslim, eller hur? Han kan ändå vara svag och synda. På samma sätt, en person kan vara muslim och kanske göra vissa, ha vissa dåliga egenskaper som kallas för kufr, men det tar inte honom ut ur islam. Okej? Okay? Så vilka är de här två egenskaperna? Den första är att ta'nu fil ansab. Att klandra och kritisera andras släktträd. Släktskap. Och det här har vi nämnt tidigare. I hadithen där vi sa att det finns fyra saker i denna umma som är från jahiliya. Fyra saker i denna umma är från jahiliya. Och en av dem var att ta'nu fil ansab. Att kritisera andras släktträd. Än att säga typ, du kommer från en låg familj. Min familj är bättre än din familj. Min kabila är bättre än din kabila. Alltså min stam är bättre än din stam. Eran stam är värdelös. Eller vår nationalitet är bättre än eran. Mitt folk är bättre än ert folk. Vårt folk är smarta, ert folk är dumma. Och så vidare. Eller rasism. Och att se ner på folk och kränka folk. Den här nationalismen. Och att tro sig överlägsen andra människor. Det är en form av högmod. Och det är en form av jahiliya. Och en form av kufr. Det enda som gör en människa bättre än någon annan är taqwa, gudsfruktan. Inte hudfärg, inte tillhörighet eller nationalitet eller utbildning, utan det är människans taqwa. Och sen så sa profeten alaihissalam وَالنِّيَاهَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. Och att jämra sig över den som har dött. Och det här var någonting som folket i jahiliya gjorde, alltså innan islam. Att när någon dog, för att visa att personen var bra eller någonting sånt, så stamlades folk och grät vid hans grav eller kropp högt. Och de skrek ut goda saker han hade gjort och liknande saker. Och en niyaha är kufr och haram för att det är att ifrågasätta ödet. När någon skriker över en död person: åh Gud, varför tog du hans liv? Du kunde ha tagit någon annan och han förtjänade inte detta. Och så vidare. Han var en sån bra man. Det är orättvist. Då är det att ifrågasätta ödet. Att inte underkasta sig ödet. Eller hur? Det är som att säga: åh Allah, du har gjort fel när du tog den här mannens liv. Och så gör inte en muslim. En muslim accepterar ödet. Taib. Men det betyder inte att det är haram att gråta. Man får gråta om någon har dött. Men inte det här skrika och liksom visa sin, vad kan man säga, sitt missnöje till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte tillåtet. Utan en muslim accepterar det ödet, khalas. Och profeten a.s. grät när hans son dog, Ibrahim a.s. Och han frågades om detta och han sa al-aynu tadma. Ögat fylls med tårar. Wal-qalbu yahzan. Och hjärtat fylls av sorg. Wa la naqulu illa ma yurdi Allah. Men vi säger endast det som gör Allah nöjd. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Och vi är sannoliken ledsna över att du lämnar oss, Ibrahim. Så profeten a.s. var ledsen över att hans son dog. Och han var runt 2 år ungefär. Så profeten a.s. blev ledsen. Och han sa i en annan hadith när han grät att det är rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är inget fel med att gråta. Men det här gråta och sen skrika vad personen har gjort för gott och ifrågasätta och så vidare. Det här är det som är haram. Och det tyder på att man inte har underkastat sig ödet. Och sen nämner författaren nästa hadith, hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där profeten Muhammad alayhi salam sa: "Laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa ad'a bi da'wa al-jahiliyya." Det som slår sig på kinderna och river sönder kläderna och kallar till eller följer den hedniska tidens vägar och traditioner är inte från oss. Denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. I denna hadith så säger då profeten a.s. Laysa minna. Han är inte från oss. Han är inte från oss, den som gör den här saken. Vad tyder det på? Att det är en liten synd eller stor synd? Stor synd, ja. Vi har nämnt tidigare att en av de sakerna som visar att en synd är stor är att profeten alaihissalam säger Laysa minna. Han är inte från oss. Alltså han tar avstånd från personen. Så vilka är de här 3 egenskaperna? Laysa minna man darab al-khudud. Den som slår sig på kinderna. Och det här gör vissa människor. Då är missnöje över en motgång. En person dör, de förlorar någonting, någonting brinner upp. Och då börjar de att slå sig i ansiktet eller på kroppen. Och hadithen nämner ansiktet men omfattar allt. Att en person slår sig och börjar riva sig i håret och riva sig i skägget och som det står här river sönder kragen, alltså kläderna. Och allt som då tyder på att man gör saker med kroppen som tyder på missnöje med ödet. Som att börja slå sönder saker, vissa gör när de blir arga. Drabbas av en motgång, börjar man slå i väggar och fönster och dörrar och sånt och ta sönder saker. Det här tyder på att man har ett problem i att acceptera den här motgången. Och vi finner också här som handlar om profeten Al-Islam förbjuder att man slår sig på kinderna när man har förlorat en människa. Vad ska vi då säga om det som vissa shia gör i, vad heter det? Den här Al-Ashura. När de sörjer Hussein a.s. och går och slår sig med knivar och kedjor och liknande tills de blöder. Slår sig i huvudet och sånt. Om vi jämför de här 2 haditherna så, eller vi jämför den här gärningen med denna hadith, så förstår man att det här är verkligen någonting som strider mot islams läror. Sorg visas inte på det här sättet. Man får vara ledsen men inte på det här sättet. Nej. Och sen så nämndes då den 3 egenskapen och de som kallar till de förislamiska egenskaperna. Den som har ett förislamiskt kall eller kallar till deras väg och tradition. Och da'wa al-jahiliya enligt vissa ulema betyder här en niyaha. Att jämra sig över den som har dött. Och att åkalla el-wail över sig själv. Det är också en sak som vissa gör om någon har dött. Eller de har drabbats av en motgång. Så gör de dua mot sig själva. Wail och må jag gå under och må min familj gå under och så vidare. Och det är också någonting som då är haram. Och andra lärare säger att da'wa jahiliya betyder här att kalla till allting för islamiskt. Generellt. Islam kom och upphävde många av de förislamiska sakerna som då upphävde allt som stred mot islam. Och det kallas för umur al-jahiliya eller masail al-jahiliya. De sakerna som folk gjorde i jahiliya. Som att de begravde sina döttrar levande. Och de gick runt Kaaba nakna. Och så vidare. Många saker som strider mot islam. Så islam kom och upphävde dessa saker. Och då så tar profeten avstånd alla islam från den som återupplivar dessa saker i islam. Och kallar till dessa saker. Som till exempel nationalism och rasism. Och så vidare. Han är inte från oss den som kallar till dessa förislamiska saker. Och sen så nämner profeten alaihissalatu wassalam hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu att profeten Muhammad alaihissalatu wassalam sa إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. Om Allah vill en tjänare väl så påskyndar han henne eller han påskyndar dennes straff i detta liv och om han vill tjänaren ont så låter han honom vara kvar med sin synd tills det att han får sitt fulla straff på domedagen. Eller sitt fulla mått på domedagen. Så, i denna hadith nämner profeten Muhammad a.s. att om Allah vill en människa gott, Allah vill en tjänare gott, så påskyndar han hans straff i detta liv. Och om han vill honom ont, så skjuter han upp människans straff till nästa liv. Till domedagen. Ja. Så Sheikh bin Baz rahimahullah säger här. Om Allah vill sin tjänare gott. Om Allah vill förlåta hans synder. Så påskyndar han människans straff i detta liv. Kanske med fattigdom. Kanske med sjukdom. Eller förlust av egendom. Och med detta blir han förlåten för sina synder. Och om Allah vill dåligt för en människa så låter han människan fortsätta synda och vara frisk och ha allting gott tills det att han tar hans liv och han inte är förlåten för några synder och får ta emot straffet för alla synder på domedagen. Så han säger här att många motgångar suddar bort stora eller många synder. Den är ju större motgång, ju större synder suddar det bort om man har tålamod. I den hadith så sa profeten al-Islam att om Allah vill sin tjänare gott så påskyndar han hans straff i detta liv. Och i en annan hadith إذا أحب الله قوما ابتلاهم. Om Allah vill ett folk gott så kommer han att pröva dem. Han kommer ge dem motgångar. Och i en annan hadith, men yuridillah bihi khaira yusib minhu. Den Allah vill gott kommer han att drabba, alltså med motgångar. Så alla dessa hadither indikerar på samma sak. Att om Allah vill en människa gott så påskyndar han människans straff i detta liv. Och det nämndes också i vissa hadither att han prövas med diverse motgångar. Sjukdomar, sorger, besvär, depressioner, skador. Tills att han går syndfri på jorden. Och då tar Allah hans liv. Och han dör syndfri. Till och med om du sticks med en tagg. Du sticker dig på en buske. Aj, lite, du vet. Det här lilla sticket på en buske. Allah suddar bort synden. Tills du går syndfri på jorden. Och tyvärr många muslimer tänker tvärtom. De tänker att jag är en dålig människa. Allah tycker inte om mig. Jag är sjuk, jag är fattig. Jag har massa motgångar och problem och familjen emot mig. Jag är en jättedålig människa. La wallahi, det är tvärtom. Det här är ett tecken på att Allah älskar dig. När du har dessa motgångar. Yani faran är för den som inte har dessa motgångar. Den som syndar. Han är hela tiden frisk. Han har massa med pengar, han bor fint, han har värsta bilen. Allt bara flyter på. Men han syndar konstant. Den människan ska vara orolig. Förstår ni? Och många av sälf var väldigt oroliga om de inte blev sjuka, inte blev fattiga, inte drabbades av motgångar. Då tänker de att det är någonting fel. Jag måste ransaka mig själv. Jag tänkte nämna en fajda här. I den här hadithen så nämndes det ju att man blir förlåten för motgångar. Allah suddar bort våra synder med motgångar. De lärde nämligen att det finns 10 saker som suddar bort våra motgångar, eller våra synder. 10 saker som suddar bort våra synder. Taib. Och det ska jag nämna kort. Och inshallah, det här är ett fint ämne som man kanske kan ha en hel föreläsning om någon annan gång. Men vi nämner ändå kortfattat. Vilka är dessa 10 saker som suddar bort våra synder? Den första är Toba. Toba suddar bort synder. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa: At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu. Den som ångrar sig för en synd är som en person utan synd. Så Toba suddar bort våra synder. Och Toba har ju också vissa villkor. Vad är villkoren för Toba? En uppriktig ånger. Ay shabab. Att lämna synden. Att intala sig att inte falla tillbaka på synden. Att ångra sig. Att ångra sig. Att känna nedem. Ånger för synden. Ja. Och att hata synden. Det här är typ samma sak. Så att lämna synden, intala sig själv att inte falla tillbaka på synden och att ångra sig. Och sen finns det också villkor om man har syndat mot en människa. Vilket är att man ger tillbaka människans hak, människans rättighet eller ber människan om förlåtelse och så vidare. Ja. Tayyib. Den andra saken som suddar bort synder är istighfar. Istighfar, att be om förlåtelse. Då kanske någon tänker, är inte det samma sak som Toba? De är väldigt lika. Toba och istighfar. Men man kan göra Toba utan att göra istighfar. Ayub. Man kan göra Toba utan att göra istighfar. Du kan lämna en synd utan att säga någonting. Du kan ångra dig. Du kan hata synden. Och du kan intala dig att inte falla tillbaka till synden utan att säga någonting. Istighfar när man ber om förlåtelse. Man säger astaghfirullah. Alltså man ber Allah azza wa jall om förlåtelse. Och det är då någonting som suddar bort våra synder. Också någonting som skyddar oss från Allahs straff. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah skulle inte straffa dem medans, eller så länge de bad om förlåtelse. Yani, om de ändå bad om förlåtelse så skulle Allah inte straffa dem. Så man förstår av den här versen i surat al-Anfal att om man ständigt ber Allah om förlåtelse så inshallah får man inte Allahs straff. Och vi har ju ett gott exempel i profeten Muhammad alaihissalam som bad Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Trots att han var förlåten för sina synder. Så hur många gånger ska inte vi behöva be om förlåtelse? Och det är så lätt att säga astaghfirullah och atubu ilay. Astaghfirullah, astaghfirullah. Flera gånger om dagen. Allahumma gfirli. Samma sak igen. Be Allah azza wa jall ständigt om förlåtelse. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. När Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de troende i slutet på surat Ala Imran och de som ska få höga nivåer i paradiset, så säger han att det är de som om de gör en synd eller orätt mot sig själva ber Allah om förlåtelse. De minns Allah och ber honom om förlåtelse för sina synder. Och vem annan än Allah förlåter synder. No. Den tredje saken som suddar bort våra synder är al-hasanat. Att göra goda gärningar. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. Som Allah säger. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Exempel. Hajj. Vad är belöningen för en godkänd hajj?
Alla synder blir strykna.
Nam. Som vem? Som ett nyfött barn. Profeten alaihissalam, han sa att en person som får sin hajj accepterad, kommer tillbaka som ett nyfött barn, lika syndfri som ett nyfött barn. Och i en annan hadith, det finns ingen annan belöning för honom än Jenna. Ja. En annan god gärning som suddar bort synder? Wudu. Wudu suddar bort våra synder. Det nämndes i hadithen att synderna som man har sett med ögonen rinner bort med vattnet, och synderna man har hört med öronen rinner bort med vattnet och så vidare. Salah var det någon som nämnde. Och profeten al-Islam, han sa i den kända hadithen As-salawatul khams, de fem bönerna, wal-jum'a ila jum'a, och fredag till fredag, och ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Dessa goda gärningar suddar bort vad som sker däremellan så länge man håller sig borta från stora synder. Så de fem dagliga bönerna suddar bort synder. Du syndar efter dhuhr, när du ber asr blir du inshallah förlåten. Du syndar efter asr, när du ber maghrib blir du inshallah förlåten. Och så vidare. Som det också har nämnts i vissa hadithen. Och jum'a till jum'a. Om du går till jum'a som du ska, du gör ghusl och du går till jum'a och du sitter lugnt och lyssnar på imamen tyst tills ni är färdiga utan att vara distraherad, så blir du inshallah förlåten. Hela veckan och 3 dagar bonus. 10 dagar. Mashallah. Och ramadan till ramadan förlåter också synder. Profeten Muhammad a.s. han sa att den som fastar ramadan med iman och ihtisab blir förlåten för sina gångna synder. Så vi finner att alla dessa hadither tyder på att goda gärningar suddar bort de dåliga. Eller hur? Sadaqa. Vad sa profeten a.s.? Sadaqa tar bort våra synder så som vatten släcker eld. Så allt det här tyder på att goda gärningar suddar bort de dåliga. Den fjärde saken som suddar bort våra synder är motgångar. Vilket är det vi talar om idag. El-Masaib. Motgångar. Motgångar suddar bort våra synder. Och vi har nämnt vissa bevis på det. Sen finns det vissa saker som suddar bort våra synder när vi har dött. Det här var i dunya. När du ligger i graven kan du också bli förlåten för synder. Hur? Sadaqa jariya. En sadaqa som fortsätter. Det kan vara någonting som du har lämnat efter dig. Du till exempel lärde ut nyttig kunskap. Du grävde brunnar. Du byggde sjukhus åt muslimer. Du planterade träd. Du skänkte Koran, Moshaf, till en koranskola. Och folk tar nytta av denna kunskap och dessa goda saker även efter din död. Då får du belöning för detta. Det kan också vara en sadaqa som någon släkting gör. Eller någon vän. Det kan vara sadaqa som en vän gör. Och det här är också någonting ni kan tänka på. Om ni har föräldrar, eller förfäder, eller släktingar, eller vänner som har dött. Och ni vill göra dem någonting gott. Så kan ni skänka sadaqa med avsikt att belöningen ska gå till dem. Det kan vara en sadaqa till en fattig. Som han använder direkt. Men han får inshallah belöning. Eller det kan vara en sadaqa som fortsätter att ge belöning. Som vi sa, att bygga en moské, köpa koraner, köpa böcker och så vidare. Det kan vara all form av sadaqa. Men du ger det med avsikt att det ska gå till din vän eller din släkting. Och då får de inshallah belöning för detta. Ja. Sen har vi också istighfar. Att göra dua och be om förlåtelse för de som har dött. Om du har dött och någon ber om förlåtelse för dig, så får du inshallah stor belöning. Och det kan också vara något som då förlåter dina synder. Och därför så nämnde profeten a.s. att det finns ingen person som dött. Och 100 stycken, en umma, alltså en grupp på 100 stycken muslimer, gör shafa'a för honom. Förutom att Allah kommer att acceptera deras shafa'a. Eller de ber Allah att Allah ska förlåta den här personen. Då kommer inshallah Allah att förlåta honom. Och i en annan hadith, om en person dör och 40 stycken som inte gör kyrk ber för honom, kommer Allah att förlåta honom. Och det visar också dygden av tawhid. Att Allah accepterar bara gärningar för folket av tawhid. Så att folk gör dua och istighfar för den som har dött är någonting bra. Och vi finner också i hadithen att när människan dör så slutar hans gärningar att öka förutom 3. Och en av dem är en rättfärdig son, alltså ett barn som gör dua för dig. Du ligger i graven och dina barn säger Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu i varenda salah, i dua och så vidare. Inshallah, det är någonting som också förlåter dina synder. Och subhanallah, det nämndes i hadith också att en förälder kommer på domedagen att förvånas. Han kommer förundras och säga, hur nådde jag denna höga nivå? Och då så sägs det till honom, det var på grund av dina barns dua och istighfar för dig. Subhanallah. Så det är väldigt bra att tänka på att man gör dua för sina föräldrar hela tiden. Nah. Den sjunde saken som också suddar bort våra synder i graven är de motgångar och prövningar som finns i graven. Och kanske det straff som finns i graven. Det suddar också bort våra synder. Och en av de sakerna som kommer att drabba alla i graven är damma. Det här att graven kommer att pressas ihop för alla människor. Och det finns också vissa prövningar som man får utstå i graven. Det här kommer inshallah också att sudda bort en synder. Och sen har vi tre saker som suddar bort synder på domedagen. Det första är shafa'a. Att profeterna medlar för dig. Eller att änglarna medlar för dig. Eller att de troende och martyrerna medlar för dig. De ber Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen att han ska förlåta. Namn shafa'a. Och sen har vi den nionde saken, domedagens, vad kan man säga, de är ni motgångar som kommer att drabba folk på domedagen. Hettan och solen kommer nära, törsten och olika former av prövningar och straff kommer också att sudda bort människans synder. Och sen har vi den sista och bästa saken. Och det är Allah subhanahu wa ta'alas rahma, Allahs förlåtelse. Allah kan förlåta vem han vill utan någon speciell anledning. Yaghfiru liman yasha. Allah förlåter vem han vill, när han vill. Och yu'adhibu man yasha. Och han straffar vem han vill. Så det här är den bästa, att Allah subhanahu wa ta'ala ger en sin nåd och förlåtelse på domedagen. Och vi hoppas att Allah förlåter oss i detta liv och i nästa liv. Så det här var de 10 sakerna som suddar bort våra synder. Och sen så nämnde författaren en sista hadith i detta kapitel. Och det är hadithen där profeten alaihissalam han sa: Inna idham al-jaza' ma' idham al-bala'. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radhiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhat. I denna hadith så sa profeten alaihissalam att sannoliken är belöningen större ju större prövningen är. Om Allah älskar ett folk så sätter han dem på prov. Den som behagas uppnår välbehag och den som förargas drabbas av förargelse. Och denna hadith är sahih, det finns i Tirmidhi. I denna hadith så säger då profeten alaihissalam: Inna idham al-jaza ma' idham al-bala. Och man kan också säga inna udhm al-jaza. Man kan säga idham eller udhm al-jaza. Yani ju större prövning och ju större motgång, ju större belöning. Subhanallah. Och det här är en generell princip. Och det har också nämnts att profeten alaihissalam sa till Aisha: Vet att din belöning är beroende på hur svårt det är. Alltså i hajj. Ju svårare det är att göra hajj, ju större belöning får du. Så det är en generell princip att ju större motgångar man har, ju större prövningar man har, ju större belöning får man. Och därför är de med den högsta belöningen de med de största prövningarna. Och vem har de högsta belöningarna i nästa liv? Profeterna. Ja. Och därför så sa profeten alaihissalam: Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. De folk som får de hårdaste prövningarna är profeterna. Och så sa han: Thumma al-amthal fal-amthal. Och sen de som följer profeterna. Yani, ju mer du följer profeten, ju hårdare prövningar och motgångar kommer du att få. Och i en annan hadith: Profeterna och sen al-ulama och sen al-salihin. de lärda och de rättfärdiga. Så ju starkare muslimerna är, ju hårdare prövningar får man. Och därför så sa profeten al-Islam i samma hadith: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى رجل على قدر دينه. En person prövas i enlighet med hans religion. In kani fi dinihi riqqa, om han har en svaghet i sin religion, är hans prövning svagare. Och om hans religion är starkare, så är hans prövning starkare. Så ju starkare muslim du är, ju starkare iman du har, ju hårdare prövning och ju mera motgångar kommer du att få. Men ju större belöning kommer du att få i nästa liv. Och det är också viktigt också att förstå. Människan i sin natur gillar inte motgångar och prövningar, eller hur? Ingen vill vara sjuk och ingen vill vara fattig och så vidare. Men om vi visste vad som finns i nästa liv, subhanallah, vi skulle bara önska, folket på domedagen, när de får se belöningen av de som prövades, önskade att de hade samma sak. Subhanallah. Så vad är belöningen för motgångar? Vi har nämnt förlåtelse. Allah suddar bort dina synder. Belöning. Du får hasanat. Du blir en starkare människa. Vad händer mer? Du får högre nivåer i paradiset. Ju mera prövningar och motgångar, ju högre upp kommer du komma i paradiset. Och därför nämndes det i vissa hadither, som är sahih, att en person har fått en viss nivå i paradiset av Allah. En hög nivå. Men han når inte denna nivå baserat på sina gärningar. Så Allah kommer att ge honom motgångar och prövningar tills han når denna höga nivå. Alla vill vara i Firdaus, eller hur? Du kanske ber Allah om Firdaus, men du har inte gjort gärningar som får dig upp till Firdaus. Men vem vet? Allah kanske ger dig motgångar som tar dig upp till Firdaus. Så i slutändan ska muslimen se gott på dessa motgångar. För vad sa profeten a.s.? Att om Allah älskar ett folk, så prövar han folket. Och den som är nöjd, för man radia fala hurida. Om du är nöjd, så kommer Allah vara nöjd med dig. Men om du är arg och inte accepterar denna motgång, så kommer Allah vara arg med dig. Och det här var det jag indikerade på början på darsen. Att Allah kommer pröva oss alla. Vi kommer alla bli sjuka, vi kommer alla förlora någon vi älskar och så vidare. Så du har två alternativ. Antingen accepterar du läget, eller så är du arg och ifrågasätter. Är du nöjd och glad? Du accepterar det här ödet, khalas. Jag accepterar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Du accepterar. Och du ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge dig någonting bättre och så vidare. Ja, du gör dua och du accepterar ödet. Vad händer? Du får dessa belöningar. Du blir förlåten för synder, du har sabr. Du blir förlåten för synder. Du får belöning, du kommer inshallah högre upp i Jannah. Du blir en starkare muslim. Och Allah blir nöjd med dig. Samma person, eller en annan person, får samma prövning men accepterar inte läget. Och börjar ifrågasätta. Och varför, och varför, och varför. Och blir arg på Allah. Får ingen förlåtelse. Får ingen belöning. Blir inte starkare människa. Kommer inte högre upp i Jannah. Och får Allahs vrede. Men i slutändan, de har samma prövning. Ena är vinnare och andra är förlorare. Så där, tänk på detta. När du drabbas av en motgång, acceptera ödet. Och det finns olika nivåer. Den lägsta nivån är att acceptera. Ha sabr. Du kanske ogillar det som drabbar dig. Men du har ändå tålamod. Du vet att det är ödet. Jag kan inte ifrågasätta om alla har bestämt någonting. Det här är bra för mig. Acceptera. Sen finns det en nivå som är bättre. Och det är att vara nöjd. Alltså att tycka om. Rida. Att alhamdulillah, att Allah har prövat mig. Att vara tacksam. Det är den högsta nivån typ. Att vara tacksam för att få dessa prövningar. Och det är en nivå som är väldigt få människor uppnår. Att när de drabbas av en motgång, så blir de nästan glada. Och de är tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa av salaf beskrevs på det här sättet. Vissa av sahaba och tabi'un och så vidare, att när de drabbades av en motgång, så var de tacksamma. En av salaf, jag tror han var en av sahaba, man amputerade hans ben. Tog bort ena benet. Så han var tacksam till Allah att Allah inte tog bort båda hans ben. Så alhamdulillah att jag har ett ben kvar. Var tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Samma man förlorade flera av sina barn. Han sa alhamdulillah som inte tog alla mina barn. Jag har vissa kvar, alhamdulillah. Mashallah, tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Så, och det här är något som också är unikt för muslimen. Så som profeten alaihissalam prisade de troende. Han sa, ajaban li amri al-mu'min. Jag förvånas över den troendes tillstånd. Allt som drabbar honom är bra. Om han drabbas av någonting gott så är han tacksam. Och det är bättre för honom. Och om han drabbas av någonting dåligt så är han tålmodig och det är bättre för honom. Och det här är endast för de troende. En kuffar, de har inte det här. Om de drabbas av någonting bra, de får någonting gott, de är otacksamma. Om de drabbas av en motgång, de accepterar inte. De börjar ifrågasätta. Men muslimen, alhamdulillah, vare sig han har det bra eller dåligt, så är det bättre för honom i slutändan. Och vi ber Allah Azza wa Jal att göra oss till de tålmodiga, de som får sin belöning utan gräns. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.